En podcast från Aftonbladet.
Sverige rustar militärt. Försvaret ska genomgå den största upprustningen sedan kalla kriget. Ryssland hotar i öst och USA:s president Donald Trump verkar inte särskilt sugen på att försvara Europa.
The European Union was formed in order to screw the United States, but now I'm president.
Omvärldsläget är osäkert. Det påpekade återigen regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna när de i förra veckan berättade att man lånar 300 miljarder kronor för att vi ska kunna gå säkra på gatorna.
Ja, hoten mot Sverige är breda och de är komplexa. Så ett starkt försvar, det är den bästa avskräckningen.
300 miljarder kronor.
Satsningar som har skett på försvaret under den här mandatperioden, inte bara välkomna utan de är, som vi alla förstår, helt nödvändiga.
Även kungen betonar allvaret och uppmanar oss svenskar till förberedelse. Hur stort är egentligen säkerhetshotet mot Sverige? Bidrar den svenska upprustningen till att vi klarar oss om det värsta skulle hända? Eller retar vi bara upp Ryssland och Vladimir Putin? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag, Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet med särskilt fokus på säkerhet och försvar. Välkommen!
Tack!
Vad är det regeringen tror kommer att hända nu, alltså om vi inte blir starkare militärt? Vad läser du mellan raderna i den här 300 miljarder kroners satsningen?
Det är väldigt hastigt höjt. Alltså, så sent som i december så klubbar man ju en totalförsvarsproposition där utgifterna skulle upp till 2,6% av BNP till 2030. Och nu ska de upp till 3,5% istället, vilket är 70 miljarder kronor per år minst extra. Och vad det här innebär som jag ser är ett implicit erkännande av att situationen på grund av Donald Trump har blivit mycket farligare än den bedömdes innan han tillträdde. Formellt så hänvisar regeringen till att den här höjningen görs för att möta NATOs nya krav på försvarsutgifter och att man måste göra det för att uppnå de förmågemålen som NATO har och kommer ställa på Sverige. Samtidigt så har ju de varit kända i flera år och regeringen har ändå varit fullt nöjd med det mycket makligare tempo på upprustningen som man har haft fram till nu då. Så det som har hänt den senaste tiden är just det här tvivlet om USAs roll. Vilken roll de kan tänka sig att spela för försvaret av Europa. Så den gamla planen hade kanske räckt om USA bibehållit sin engagemang på samma nivå. Och om USA inte gör det så kommer vi helt enkelt sakna mycket av det vi behöver kanske då för att utkämpa ett krig. Så det är väl så man får se det.
Och det här är ingenting som regeringen säger rakt ut?
Nej, de gör ju inte det. Och det kan de inte göra av liksom olika skäl. Att man, det här med hur artikel 5 ska tillämpas i NATO, försvarsgarantierna och sånt där, det kan man inte gå ut och ifrågasätta. Det är en del av, det är en typ av magi det här, att så länge alla låtsas som att det är, att den finns, så finns den i praktiken i någon mening. Så att, men det är också ett sätt som regeringen försöker binda sig till USA så gott det går, att man vill visa liksom att man har lyssnat på den här kritiken som har kommit från Trump-administrationen, att Europa har snyltat på USAs beskydd och sånt där. Så det blir en sån signal också att man är villig att göra det som man upplever att USA vill.
Hur stort är säkerhetshotet mot Sverige?
Det är svårt att prata om Sverige specifikt, men läget i vår region ser ju väldigt dåligt ut de närmaste åren. Och det vi har levt med ett tag nu, det är ju Ryssland, det är ju konstanten som bevisligen nu har visat sig villigt att oprovocerat överfalla ett grannland, ta väldigt stora risker och uthärda väldigt stora förluster under ett långt krig. Och när kriget i Ukraina tar slut så kommer Ryssland kunna omgruppera stora styrkor till vår region. Det är ju liksom den samlade bedömningen så här, för vad man förstår från västliga underrättelsetjänster. Och dansk underrättelsetjänst bedömer då att man 2 år efter ett krigsslut kommer vara redo för ett större krig i Östersjöregionen. Och det finns ju inget tänkbart scenario för ett krig i Östersjöregionen som Sverige skulle kunna stå utanför som det ser ut nu. Så blir det konflikt, då är vi med. Och på det sättet är ju hotet ganska överhängande. Samtidigt då som det är en situation vi levt med i flera år. Och det som hänt nu då är ju att Donald Trump har börjat underminera NATO. Han har hotat sina allierade, Kanada och Danmark. Han har visat vilja att sälja ut Ukraina i förhandlingarna och han har liksom vill minska USAs engagemang i Europa. Och det sänker ju avskräckningen, det ökar risken för krig och förmodligen också då förmågan att vinna ett krig om det skulle bli så. så finns inte det här amerikanska ledarskapet, och det är också oklart hur uppslutningen inom den europeiska delen av NATO verkligen kommer se ut, om alla kommer liksom leva upp till sina förpliktelser. Det har funnits en liksom, så länge USAs ledarskap har varit tydligt, så har det kanske sminkat över vissa sprickor som har funnits i synen på liksom Ryssland och hotet från Ryssland, och de kan ju vidgas igen då om USA inte finns.
Och om vi pratar om den här stora upprustningen, den största upprustningen sedan kalla kriget här i Sverige enligt Kristersson, vad får vi för 300 miljarder kronor? Det är mycket pengar, svårt att ta in.
Ja, det är extremt mycket pengar. Det är ju, statsskulden är ju 1100 miljarder ungefär, så det är ju liksom 25% av statsskulden direkt då, ungefär motsvarande. Och det är liksom en trea med 11 nollor bakom. Man vet inte exakt vad vi ska få för det. Det har inte på något sätt regeringen bestämt. Den plan som man klubbade i december då, den har man ju tröskat fram under 2 år och beskrev ganska utförligt då hur tillväxten skulle gå till inom den ram man hade satt då. Och nu kastar man bara på mycket, mycket mer pengar då utan liksom en uttalad idé om vad det ska användas till. Försvarsmakten arbetar väl med att ta fram liksom en plan för hur det här ska gå till. Men vad jag tror att det kommer gå till är dels att fylla den struktur man redan har, alltså att köpa mer ammunition och reservdelar och liksom kanske personalsatsningar. Men också tidigare lägga investeringar som man har tänkt att göra men inte kunnat göra. Alltså patrullrobotar, beväpnade drönare i större skala, långräckvidd raketartilleri, nya ytstridsfartyg, den typen av saker. Men det är ju ganska mycket det kommer räcka till. Alltså snabbt överslagsräknat 3000 nya stridsfordon kan man ju få för 300 miljarder eller sådär. Så det är mycket.
Det här är något som kommer att göra Sverige säkrare då, vad man tror.
Ja, det är väl förhoppningen åtminstone. Absolut.
Kan den här storsatsningen reta upp Putin istället och leda till motsatt effekt? Det är ju ändå något man undrar.
Ja, det finns ju en sån argumentation man kan föra, och som man hör liksom i debatten ibland, att rustningar har liksom en tendens att fara iväg i en spiral, att det därför är liksom kategoriskt dåligt att bidra till det genom att rusta upp. Men jag har personligen svårt att hålla med om det i det här fallet. Alltså Sverige eller resten av Europa för den delen är ju inget militärt hot mot Ryssland. Alltså, däremot har ju Ryssland då oprovocerat angripet ett grannland och uttalat att man är väldigt missnöjd med det inflytande man har liksom, i den postsovjetiska sfären. Man vill ha en friare hand och bossar i sitt närområde. Och en uttalad defensiv rustning i en demokrati som Sverige tycker inte jag man kan jämställa med offensiva rustningar i en diktatur som Ryssland.
Vi har varit NATO-medlemmar i över ett år nu. Och om vi blir attackerade innebär det att de andra NATO-länderna står vid vår sida och försvarar oss. Eller gäller artikel 5 i praktiken med tanke på att USA visar mindre engagemang för Europa? Och behövs det fler kärnvapen här? Det ska vi prata om bara en liten stund. Häng kvar! Det har ju visat sig att USA med Trump och Vance i spetsen är trötta på att hjälpa Europa, att Europa åker snålskjuts på USA. Vad tänker du kring det?
Ja, det verkar finnas liksom Trump-administrationen med kanske vicepresidenten Vance och försvarsministern Hegseth och så. De verkar ju på riktigt hata Europa och allt vi står för ungefär. Och jag tycker att många kanske anstränger sig lite för mycket för att visa förståelse för den här amerikanska kritiken. Den situationen vi är i är ju en som USA i stor utsträckning har uppmuntrat, både för att man har cementerat ett europeiskt beroende för att gynna sin egen försvarsindustri, och man har uppmuntrat den här rörelsen mot små expeditionära styrkor som inte kan bedriva storskaligt krig för att man vill ha stöd för sina insatser i Afghanistan och Irak. Och Europa har i stor utsträckning ställt upp på det som USA har velat ha. Och USA har ju liksom gjort det här av egen intresse alltså också. Man har ju tjänat både ekonomiskt, politiskt och diplomatiskt på att hålla Europa om ryggen på det sättet man har gjort, för annars hade man inte gjort det. Så det är liksom att utmåla USA som någon sorts offer i det här för någon sorts manipulation från sluga europeer, det tycker jag liksom inte håller.
Det pratas ju mycket om artikel 5, alltså att en attack mot ett medlemsland i NATO ska betraktas som en attack mot alla NATO-länder. Gäller artikel 5 i praktiken nu, eller är det ett luftslott som raseras nu med Trump vid makten?
Alltså, ingen har ju någonsin kunnat säga det med 100% i säkerhet, eftersom det i princip aldrig har prövats förutom en gång där efter 11 september. Men det har ju gått att förlita sig på artikel 5 mycket mer förr än man kan nu. Så mycket kan man ju säga. NATO är liksom en konsensusorganisation där allas röster på pappret är lika mycket värda, men i praktiken så är det uppbyggt kring USA och amerikanska resurser med amerikanska överbefälhavare och så vidare. Och det är klart att det är en skillnad mellan att ha liksom en president som säger, vilket Biden gjorde om och om igen, att han ska försvara varenda tum av NATOs territorium, och en president som säger att Ryssland får göra vad fan de vill med länder som inte betalar. Den skillnaden är ju liksom, det går ju inte att snacka bort, den är inte bara retorik, det är där är betyder något på riktigt, så att säga. Och jag förstår alla politiker och militärer som säger att artikel 5 gäller och att inget har förändrats och sådär, för de måste säga så. Man kan inte liksom offentligt underminera den här principen, för då bidrar man ju till dess fall på något sätt. Så man måste så hålla fast vid den här, även om det liksom blir allt mer osäkert, så kan man liksom inte bidra till att sprida den bilden själv. Vilket gör att det blir lite märkligt när vi alla som tittar på det här i Sverige och i andra länder begriper att artikel 5 blir svagare och svagare för varje sånt här knasigt uttalande som kommer från USA. Men ingen av våra politiker kan liksom erkänna eller vidgå det. Det blir någon sorts jättekonstig gaslighting-situation. Men vi får nog bara vara nöjda med att vi får ha förtroende för att de också fattar det, men att de inte kan säga det, tror jag.
Du pratade ju med kungen tidigare i år på Folk och Försvar, där han uttryckte oro. Det är allvar nu, sa han. Vad kan du dra för slutsats av det han sa?
Ja, men kungen brukar ju besöka den här rikskonferensen då i Sälen, där alla militära och politiska höjdare är på plats. Så han sitter ju alltid på första raden och hör ju allt som sägs. Så han tycker att han tyckte då att det liksom, man har börjat tala mer i klarspråk på senare år, hur hotbilden verkligen ser ut, som han uttryckte. Och hans bild var ju att ja, men nu är det allvarstider på riktigt, och nu måste alla börja förbereda sig på vilken roll man ska ha i den här svåra tiden som kan komma då, ungefär så.
Och med tanke då på att USA drar sig tillbaka, hur går diskussionerna kring kärnvapen i Europa, i Norden? Behöver vi mer av det nu? Hur går diskussionen?
Ja, det finns ju en sån diskussion i hela Europa. Liksom att, vad ska man göra om USA liksom drar tillbaka sitt kärnvapenparaply, om man inte kan lita på att amerikanska kärnvapen skyddar oss också, så att säga, eller bidrar till avskräckningen? Ska Frankrike eller Storbritannien sträcka ut sina kärnvapen tydligare över resten av Europa? Ska vi då vara med och betala för det, eller hur ska det gå till? Men till syvende och sist blir det liksom en fråga om rådighet. Om vi i Sverige inte kan lita på USAs kärnvapenparaply, varför skulle vi lita på Frankrikes kärnvapenparaply? Det finns ju en risk om länder inte bedömer att USA finns där, att det chockstartar en kärnvapenspridning till länder som förut har kunnat lita på USAs beskydd. Alltså Sydkorea, Polen är väl liksom några länder där den diskussionen på något sätt är mest relevant då. Så, och det är ju väldigt stora risker kopplat till spridning av kärnvapen. Det kommer ju sätta igång möjliga kedjereaktioner liksom, där fler och fler länder gör det. Och det är ju inte bra. Så USAs skydd har ju i någon mån hållit den spridningen i schack, i alla fall i västvärlden. Liksom, att man har förlitat sig på att det har fungerat. Så det är ju jättebesvärligt om man inte kan göra det längre.
Hur oroliga anser du att vi ska vara för vår säkerhet?
Alltså tiden som ligger framför oss tror jag kommer vara mycket osäker och liksom potentiellt farlig, och det är så många rörliga delar, inte minst vad som händer i Ukraina och vilken roll USA tänker sig ha, vad som är retorik och vad som är verkligt. Det kan fortfarande hända liksom oväntade dåliga saker i Stilla havet, i Kinas närområde, i Mellanöstern som påverkar oss också.
Kan det bli krig i Sverige?
Det går inte att utesluta, det är väl den bedömningen som liksom alla militärer och politiker gör. Så tror inte jag att liksom invasion, att det är något jättestort invasionshot mot just Sverige som föreligger. Men blir det någon typ av väpnad konflikt i vår region, så kommer vi bli indragna som det ser ut nu då. Det finns ju inget sätt ur det. Så på det sättet kommer ju Sverige kunna hamna i krig då, i så fall.
Stort tack för att du var med oss idag.
Tack.
Sist här Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet med särskilt fokus på säkerhet och försvarsfrågor. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Jessica Johansson. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.